Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Saving Capitalism for the Many, Not the Few, är en samhällsekonomisk fackbok av Robert B. Reich, tidigare amerikansk arbetsmarknadsminister och en av USAs mest kända kritiker av ökande ekonomisk ojämlikhet. Boken undersöker hur den moderna kapitalismen i USA har utvecklats mot större koncentration av makt, rikedom och politiskt inflytande. Och varför många människor upplever att systemet inte längre fungerar för dem. Reichs utgångspunkt är att marknader inte uppstår av sig själva, utan formas av regler som staten skapar och upprätthåller. Därför handlar boken inte bara om ekonomi i snäv mening, utan också om politik, demokrati och vem som faktiskt gynnas av lagarna. Med ett tydligt och argumenterande språk vill Reich visa hur kapitalismen kan omformas så att den återigen fungerar för fler än de redan starka. Boken är både en kritik av dagens ordning och ett försök att förklara vilka mekanismer som driver ojämlikheten vidare. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur staten skapar marknaden istället för att stå utanför den. En av bokens viktigaste idéer är att det som ofta kallas fria marknader i själva verket alltid bygger på politiska beslut. Reich vänder sig mot föreställningen att staten bara stör ekonomin. Istället menar han att staten skapar själva spelplanen genom lagar om ägande, avtal, konkurser, monopol och tillsyn. Det gör boken till mer än en vanlig kritik av näringslivet. Den blir också en förklaring av hur ekonomiska regler fungerar i grunden. Poängen är inte att all statlig inblandning automatiskt är bra, utan att frågan alltid måste vara vem reglerna tjänar. När reglerna formas av starka intressen kan marknaden ge resultat som ser neutrala ut, men som i praktiken gynnar de redan mäktiga. Reich använder detta perspektiv för att visa att politisk passivitet inte betyder en fri marknad, utan ofta en marknad där de starkaste får bestämma villkoren. Det är ett centralt skifte i bokens tänkande. För det andra, de fem byggstenarna i kapitalismen och varför de kan riggas. Reich organiserar sin analys kring fem grundläggande byggstenar i kapitalismen: property, monopoly, contracts, bankruptcy och enforcement. Var och en av dem är nödvändig för att en marknad ska fungera, men var och en kan också utformas så att utfallet blir orättvist. Äganderätten avgör vad som kan ägas och där ingår också frågor om immateriella rättigheter. Monopolregler avgör hur mycket marknadsmakt ett företag kan samla. Kontraktsregler styr vad som får säljas och på vilka villkor. Konkursregler avgör hur skulder hanteras när någon inte kan betala. Tillsyn och verkställighet ska se till att reglerna följs. Reichs analys är viktig eftersom den visar att ojämlikhet inte bara uppstår genom löner eller priser, utan genom själva regelverket som ligger under ekonomin. Om dessa byggstenar skrivs om för att skydda stora företag, långivare eller investerare, då formas hela systemet om. Boken blir därmed en genomgång av kapitalismens dolda infrastruktur, något som sällan syns i vardagliga politiska debatter. För det tredje, ojämlikhetens politiska rötter och den nya oligarkin. Boken är också en bred kritik av hur ekonomisk makt har koncentrerats hos en liten del av befolkningen. Reich beskriver hur den amerikanska medelklassen har försvagats samtidigt som de rikaste fått större inflytande över politik, arbetsliv och medier. Han kopplar detta till en ny oligarkisk ordning där pengar inte bara skapar privat rikedom utan också politiskt genomslag. Ett viktigt drag i analysen är att ojämlikheten inte behandlas som en naturlig följd av marknaden utan som resultatet av beslut, institutioner och maktrelationer. Det gäller bland annat skattesystem, lönestruktur, företagsstyrning och kampanjfinansiering. Reich återkommer också till hur rättsfall som Citizens United har förstärkt företagsinflytandet i amerikansk politik. Därför handlar boken inte bara om fördelning av inkomster utan om makt över själva demokratin. Den visar hur ekonomisk koncentration kan bli självförstärkande eftersom de som har resurser också får större möjlighet att påverka reglerna som ska begränsa dem. För det fjärde, arbete, lön och frågan om vad människor egentligen är värda. Ett annat centralt tema är relationen mellan arbete och ersättning. Reich kritiserar föreställningen att löner alltid speglar människors verkliga värde på arbetsmarknaden. Han menar att löner i hög grad formas av förhandlingsstyrka, institutioner och politiska villkor, inte bara av produktivitet. När facklig makt försvagas, minimilöner hålls ner och arbetsgivare får större frihet att pressa villkor, då kan många arbeta mer utan att få del av tillväxten. Det gör att ekonomin växer samtidigt som vanliga hushåll får svårt att hänga med. Boken beskriver också hur företagsledares ersättningar har skjutit i höjden i relation till vanliga löner, vilket ytterligare illustrerar hur olika regler slår olika. Reichs poäng är inte bara moralisk utan institutionell om arbetsmarknaden ska fungera, för många måste arbetstagare ha motmakt. Det är därför han kopplar lönediskussionen till kollektiv styrka, facklig organisering och politiska reformer. På så sätt blir arbetsfrågan en kärna i hela bokens argument om rättvisa och ekonomisk balans. Slutligen, motviktens politik, reformer och möjligheten att rädda kapitalismen. Trots sin kritiska ton är boken inte ett avvisande av kapitalismen som sådan. Reichs huvudidé är istället att kapitalismen kan räddas om makten balanseras bättre. Han betonar vikten av motvikt, alltså att vanliga medborgare, arbetstagare, konsumenter och småföretag måste ha institutioner som kan väga upp storföretagens och de mycket rikas inflytande. Det kan handla om starkare antitrust, rättvisare skatt, bättre tillsyn, mer ansvarsfull arbetsrätt och mindre politisk påverkan från stora pengar. I bokens logik är detta inte radikala sidospår, utan nödvändiga villkor för att marknaden ska fungera legitimt. Reichs praktiska styrka ligger i att han kombinerar systemkritik med reformtänkande. Han vill inte ersätta marknadsekonomin, utan återknyta den till allmänintresset. Därför blir boken relevant både för de som vill förstå den ekonomiska debatten i USA och för läsare som vill se hur demokratiska institutioner kan försvara bredare välstånd. Den visar att kapitalismens framtid beror på vem som får sätta reglerna. Sammanfattningsvis, Saving Capitalism for the Many. Note the Few passar bäst för läsare som vill förstå sambandet mellan ekonomi och demokrati, särskilt den som är intresserad av ojämlikhet, arbetsmarknad, skattepolitik och företagsmakt. Den är användbar för studenter, samhällsintresserade läsare, beslutsfattare och alla som vill ha en tydlig förklaring till varför marknader ibland fungerar så jämnt. En praktisk vinst med boken är att den gör komplex ekonomisk politik begriplig utan att förenkla bort huvudfrågan om makt. En intellektuell vinst är att den erbjuder ett alternativ till den vanliga debatten mellan mer eller mindre stat och istället visar att den avgörande frågan är vilka regler staten sätter och vem de skyddar. Det som särskiljer Reichs bok från många andra böcker i genren är just kombinationen av tydlig systemanalys och ett konkret reformperspektiv. Han nöjer sig inte med att beskriva problemet utan visar hur kapitalismen kan återankras i allmänintresset. Det gör boken särskilt relevant i en tid då många länder, inte minst i Europa och Sverige, diskuterar hur marknadsekonomi ska förenas med jämlikhet och demokrati. Om du vill stödja Robert B. Reich, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!